Här du Jenny noterar en sak efter Kais braksuccé. Och det är att nästan alla finlandssvenskar nu är släkt med någon i Kai. Eller har någon annan koppling till dem? Har du noterat det här?
Ja, vilken är din koppling?
Min koppling är att vi här i näst sista ordet i 208 avsnitt har talat om att det här kommer att hända. Är det inte liksom du och jag som kan säga att vad var det vi sa?
Det är sant. Och jag kan ju säga att ända sen Axel, eller jag hade ju lyssnat på Kai mycket innan jag hade Axel som student på Uni, men då visste jag, då senast fick jag det bekräftat att världsherravälde är vad de här gossarna har att se fram emot.
Och om någon tvivlar på vad Jenny och jag säger här nu så kan man gå till arenan och lyssna på 208 avsnitt. Det tar bara ungefär 104 timmar så hittar man bevisen.
Ja.
Vad var det vi sa?
Vad var det vi sa?
Som avslutning på dagens avsnitt så ska vi ta itu med lyssnarfrågan som idag handlar om ordet takatalvi. Vad ska vi riktigt säga på svenska? Men först ska vi tala om Kai. Vi ska tala om språklig acceptans och vi ska tala om hur vörodialekten kommer att platsa i Eurovision Song Contest-finalen. Och det är ett jättestort nöje för mig att hälsa välkomna till våra gäster idag. Jag börjar med att säga välkommen till Henkka Remes. Välkommen Henkka.
Tack.
Henkka, nu ska jag skriva så här. Presenterar du dig? Ett finskspråkigt Eurovision Song Contest-fan som älskar alla språk.
Ja, det är jag.
Och för många av er, Henkka är känd från Yle-sändningar som redaktör för OMK. Och Henkka producerar också mycket innehåll om Eurovision Song Contest på sociala medier.
Just det.
Så vi har lite ett sådant här finskspråkigt perspektiv här via Henkka. Och sen säger jag välkommen till Tobias Larsson.
Tackar, tackar.
Tobias Larsson, så här presenterar du dig. Schlager och språknörd.
Det är ju en mycket korrekt iakttagelse att jag är det. Jag är ju båda dera. Jag är nörd på flera områden också, måste jag säga. Stolt att visa upp. Men jo, de här två sakerna i allra högsta grad.
Sverige svenska, du har bott i Finland länge. Har jobbat med bland annat Eurovision Song Contest här på Yles kanaler. En bekant röst för många av er är du ju också. Producerar fortfarande mycket innehåll om Eurovision Song Contest. Bland annat som uppskattad bloggare är du. Vilket gäng i studion här? Jenny är här, Henkka är här, Tobias är här och jag, Jens Berg, är här. Och jag måste fråga er först, Henkka och Tobias. Vad har förvånat er allra mest med Kais stora genombrott?
Jag tror att hur snabbt allt gick. Alltså, det var ju i deltävlingen och då gick den till finalen och nu är det i Eurovisionen. Så det gick ju jättesnabbt och det var en fenomenon.
Ja, verkligen.
Det som förvånat mig mest är den här stora förändringen. Alltså Kai i sig, att Kai skulle lyckas, har inte förvånat mig lika mycket som det faktum att svenskarna totalt har bytt inställning till hela den här tävlingen. Svenskarna går ju alltid för seger. De ska alltid vinna den här tävlingen, vilket ni kanske har noterat någon gång. Så de brukar alltid, när det väl gäller, så brukar de alltid strunta i sina egna favoriter och istället rösta på det de tror ska vinna internationellt.
Så det är taktiskt mera lite?
Ja, men alltså absolut. Alltså, de har den här uppfattningen att våra personliga favoriter kan vi hålla för oss i Sverige och älska och krama sönder. Men internationellt så ska vi ha någonting som kan vinna. Och att man då helt plötsligt slänger hela den saken ut genom fönstret och tar den här bastutrallen till sina hjärtan. Och inte bara till sina hjärtan utan skickar iväg den till den internationella finalen. Det är ju faktiskt helt oerhört.
Och nu har de också Finland med sig.
Ja, alltså att, men dessutom.
Den är en första gång som jag vill ge 12 poäng till Sverige.
Bra, Henkka! Men vad säger du alltså, Henkka, om det här? Alltså att i finska Finland också, att det blev en sån bangeri, som vi säger på finlandssvenska. Etta i Spotify-strömningar och ett fenomen på finskt håll också.
No, men vi tycker ju om bastu. Vi tycker ju om humor. Och det finns båda saker i den där låten. Och det är ju inte så konstigt att en svenskspråkig låt är en hit. Vi har ju Det glider in, typ. Mm. Så det är något samma sak här som Det glider in. Det är ju inte en samma låt, men det finns något samma i där.
Ja, det finns det. Och jag har tänkt på det där också, att det här kommer att bli en sån här ishalslåt.
Ja, absolut.
Vet du då, Porin Asset spelar din gamla hemstad.
Ja, absolut.
Så är det här. Men vad säger ni om Eurovision Song Contest, Melodifestivalen och OMK som forum? Är det här forum för att man är speciellt tolerant mot språk? Alltså att det råder en större språklig acceptans i de här kretsarna som ni bevakar?
Ja och nej. Ja och nej. Det måste jag säga. Det finns ju, alltså Eurovisionsvärlden är ju full av fördomar, måste jag säga. Det finns förutfattade meningar om det ena och det andra och det femte. Måns Zelmerlöw exempelvis har ju fått ganska mycket hat från så kallade Eurovisionsfans nu efter att han förlorade och inte kanske tog det med det upphöjda lugn som han skulle ha kunnat gjort. Men språkligt är det kanske inte lika infekterat. Man tycker ofta om den som känns äkta, den som känns på riktigt, den som har någonting att förmedla. Och sen spelar det inte så stor roll vilket språk man gör det på, utan det måste bara kännas som att man gör det på riktigt. Och ofta kommer det ju från ett mer genuint ställe ifall man sjunger på det språk som man är starkast på sitt känslospråk. Det går ju igenom på något sätt, helt oavsett vilket språk det sen är.
Mm. Eurovision-fans älskar när vi använder vår modersmål. För att det finns ju många Eurovision-låtar som har varit på modersmål, men de byter dem till engelska. Och fansen var typ, vad gjorde?
Ja. Så,
alltså det är ju en äkta sak.
Mm. Och listan på Eurovisionsbidrag som har valts ut i sitt land på eget språk och känts som att wow, nu har ni någonting på gång, och sen har de översatts till engelska och så har de dött lite grann. De har liksom vissnat ihop och skrumpnat och blivit tre storlekar mindre efter språkbytet. Så det är en jättepositiv sak att sjunga på eget språk.
Ja.
Den är Charlotte, inte en samma låt.
Nej. Ja.
Charlotte Nilsson lyckades vinna med sin översättning.
Mm.
Tusen och en natt som blev Take Me to Your Heaven. Vad heter den?
Ja. Absolut. Det var första året som språken släpptes fritt och då fanns det sån här nyhetens behag att wow, nu får alla sjunga på engelska. Men sen visade sig ju ganska snabbt att alla var ju inte så bra på det. Det är ju jätteofta som människor sjunger på fonetisk engelska i Eurovision, eller bad English är det vanligaste sångspråket i tävlingen. Mm. Och även om man inte förstår engelska så förstår man som tittare ifall den som sjunger inte förstår vad den sjunger.
Nej.
Du vet, ögonen blir lite isiga och glansiga och man... Det märks att nu lever jag inte det här. Det här kommer inte i stunden, utan det här är väldigt inrepeterat. Och det har folk en förmåga att reagera negativt på.
Men vad säger ni om det här nu med engelska? För ser man rent statistiskt på det så är det då engelska bidrag som mest frekvent har vunnit. Håller engelskan på att bli lite out?
Ja, lite, jo, jag tror jag. Alltså, jag tycker om alla språk, som du sa. Mm. Alltså, det är ju att låten är ju jätte, typ, den är inte detsamma om det är på engelska. Och man kan höra det om du sjunger från hjärtat.
Mm. Mm. Exakt. Nej, för jag tänker också sådär att Eurovision så är ju också... Även om det inte ska vara politik så är det världspolitik och det avspeglar någonting som sker i samhället runt omkring. Och nu tycker jag att jag anar det, att det kanske inte är så hippt det här med engelska i det rådande världslägen. Och ingen ont om britterna, men om vi ser på vad som sker i världen utan att nu gå in på namn och så vidare, så kanske det finns någonting där som talar för det lilla.
Men där finns det också en distinktion. Det är skillnad på att sjunga på engelska och sjunga på engelska. Om du är en artist som brukar skapa dina låtar på engelska, som har liksom en liksom djupare förståelse för engelska och engelska är ditt artistiska språk, så brukar det funka bättre. Då känns det inte lika sökt. Om man exempelvis har någonting i texten som man tycker är viktigt att gå fram till så många människor som möjligt, så är det ju kanske fiffigare att sjunga på engelska än att sjunga på rätoromanska. För att nyanserna i rätoromanska är inte självklara på samma sätt för riktigt många som på engelska. Så att det finns skillnader där också. Men generellt, just det där att slentrianmässigt sjunga på engelska och förvänta sig ett bättre resultat, det är ganska out, skulle jag säga.
Mm. Ja. Och vi sa ju Käärijä.
Mm.
det finns mycket människor som var att en finsk låt, vi kan inte vinna med det här, men vi blev ju andra.
Ja.
Och det var ju att det var äkta låt.
Ja.
Och det är intressant för Cha 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 har ju jättefin text. Alltså den är skojig, den är fyndig, den är rapp och den har gått hem hos folk oavsett om de förstår vad han sjunger eller inte.
Mm. Utan det, men det finns någonting du kan sjunga om du vet ingen finska.
Exakt.
Alltså cha cha cha. Ja, man kan det.
Ja, så är det. Men vad säger ni som nördar när det gäller Eurovision? Vilka andra exempel finns det på spännande, udda, mindre språk, om vi då kallar vördialekt för det, förlåt alla vörabor, men mindre varianter av språk. Vilka exempel finns det på det här från historien?
Alltså det är många länder som har sjungit på dialekt i något sammanhang sådär något år. Alltså Estland har gjort det, Litauen har gjort det. Jag skulle kunna räkna upp hur många som helst. Alltså jag har inte så pass mycket koll på alla språk i Europa så att jag direkt hör om de sjunger på standardvarianten eller om de sjunger på dialekt. Men det finns ju vissa bidrag som har marknadsförts med det här, att nu sjunger vi på en dialekt. Så det är inte första gången på något sätt. Men det som också har varit häftigt genom historien är ju att man har släppt fram just sina minoritetsspråk som kanske inte syns så jätteofta. Finland har sjungit på svenska 2 gånger. Frankrike har sjungit på bretonska 2 gånger, vilket ju är helt otroligt med tanke på att i jättemånga år så sågs minoritetsspråken i Frankrike som ett hot mot den franska nationalstaten. Och de skulle liksom tryckas bort och fasas ut. Och nu har Frankrike 2 gånger skickat bidrag på bretonska. Det är jättehäftigt.
Ja. 3 år sedan de hade ju på bretonska.
Mm.
Och det var ju konstigt att man var lite så där att varför i Frankrike? Men alla andra länder var bara fint. Yes. Alltså gör mycket mer det här.
Ja.
Men det var ju en bra låt också.
Mm. Mm. Men det är spännande det där också för att det kommer ju in mycket känslor och politik i det här med språkval. Jag vill minnas att det både i Frankrike och Spanien har hettat till när franska och spanska representanter har sjungit på engelska eller åtminstone delvis på engelska. Att det är lite känsligt också det här.
Ja, det är ju kanske inte så. Alltså, när vi tänker på Frankrike tänker vi ju kanske inte på det här multilingvistiska som älskar att sjunga på andra språk, utan vi tänker på de här snipiga fransoserna i Paris som säger non, je ne comprends pas när man försöker prata engelska med dem. Men det är nyttigt för den franska självbilden också att utmanas av ett annat språk och ett annat uttryck.
Och sen är det här också med blandspråk någonstans, tycker jag att jag har noterat också. Jag menar förstås har vi Erika Wikman nu också med Ikkomme och sådär. Det är ju på finska, men så kommer Ikkomme in där. Men det är också en trend, det här med conlang på något sätt i Eurovisionen. Har ni exempel på det när det har funkat eller när det inte har funkat? För Kaj är ju lite där.
Ja, Barbara Bastu. Och då har vi också Espresso Macchiato i år från Estland.
Okay.
Det finns ju italienska.
Ja.
Ja.
Och det här är ju egentligen inte en ny trend. För om man kollar tillbaka, långt tillbaka i tiden när det stod att alla länder måste sjunga på sina egna språk, eller officiellt så hette det att man måste sjunga på ett av landets officiella språk, så var ju ett sätt att komma runt det att man sjöng om någonting som var sådär internationellt gångbart. Man hittade på en, liksom, man sjöng om en plats. Nederländerna har sjungit om Colorado, fast jag förstår inte alls vad kopplingen är, men Colorado sjöng de jättemånga gånger och så tänker de att det här förstår alla vad det handlar om.
Det kanske var Colorado-buggen, Tobias.
Kanske. Det var ett inlägg i miljödebatten. Och så när Jugoslavien vann 1989 med en låt som då hette Rock Me Baby. Hela refrängen är egentligen, alltså hela hooken är Rock Me Baby. Mm. Och så sjunger de på kroatiska i övrigt, men alla fick Rock Me i huvudet. Så det har nog funnits. Det har nog funnits och det har förekommit. Men nu kan man göra det. När man inte måste hålla sig till ett visst språk så kan man ju göra det lite mer med glimten i ögat. Man kan göra det lite roligare och lite mindre forcerat.
Ja.
Mm. Vänta, Serdutska tänker jag på.
Ja,
det var 2007 här i Böle.
Mm. Ja, det var ju inte en språk, men de sa att jo, Lasha Tumbai betyder, jag minns inte vad betyder det, men ja, Russia goodbye det var.
Alltså vilka alla språk fanns i den då?
Tyska, ryska, ukrainska och engelska.
Engelska. Och sen det här påhittade då, Lasha Tumbayo. Jag vill minnas att de sa att det betyder vispad grädde på mongoliska.
Ja, ja, tror jag.
Oj, som inte har någonting med någonting att göra i den låten. Men det var en bra förklaring.
Ja. Men var inte också Belgien för typ 20 år sedan som sjöng på någon form av låtsaspråk. Mm. Det har funnits också alltså liksom ett hittepå.
Ja. Belgien har gjort det 2 gånger. Okay. Stackars Belgien har ju det här problemet att de har ju inte så många språk att tillgripa, va? De har ju bara 3 officiella språk. Så de hittade på både 2003 och 2006. Nej, förlåt, 2008 så hittade de på så här låtsaspråk som de sjöng på.
Ja.
Och man bara, men tack Belgien.
Hur gick det för dem?
Det gick inte bra, den ena gången.
Hur gick det första gången?
Den första gången så vann de nästan. De var 2 poäng från att vinna. Och den andra gången så kraschade de ut i semifinalen.
Ja, så de tänkte att men vi var så nära den gången, så nu gör vi det här igen.
Det som är roligt med det andra hittar på, nu känner jag att nu blir jag så nördig så att ni snart stänger av min mikrofon. Jag presenterar
dig som nörd!
Men den 2008 är alltså åtminstone bitvis ukrainska. Alltså ukrainskspråkiga människor kan känna igen fraser i det där hittepåspråket. Så var det kommer ifrån sen, det vet jag inte. Så insatt är jag inte i den låten som det låter nu. Men det finns jättemycket aspekter och trådar man kan dra i när man kollar just på de här språkgrejerna i tävlingen.
Mm. Om vi tar det ur det perspektivet också och blickar framåt mot Schweiz och Basel i maj. Vilka saker, om vi tar det ur ett språkligt perspektiv, talar ytterligare för Kai, om vi börjar med det. Om ni ser på det med det perspektiv ni har följt med Eurovision Song Contest i hela era liv. Så vilka är de trender, vilka är de språkliga saker som gör att ni skulle sätta era pengar på Kai?
No, men de har ju en catchy låt. Alltså, det finns ju några saker som man kan sjunga om de vet inte svenska. Och den är ju typ en rolig låt. Alltså att jag ler varje gång jag hör Barbara Pasto. Så jag tror att många Eurovision-fans och man som kollar Eurovision ska gilla det där feeling de har.
Ja. Vad säger du, Tobias?
Jo, men alltså jag är inne på samma linje. Allting står och faller alltid med om det finns en bra låt eller inte. Om du försöker skoja till det eller göra ett humorbidrag, vilket jag inte tycker att bara Badabastu är, men det kan vi komma tillbaka i något annat skede.
Jag håller med dig.
Ja, jag tycker att den är kanske snarare en feel-good-låt än en humorlåt, för de driver inte med någonting. De är liksom bara sig själva. De är bara glada. De sjunger en glad låt om någonting som kanske är lite vardagligt och lite enkelt, men som betyder någonting för många människor som gör en glad, och så har man en glad låt om det. Det är inte ett humorbidrag. Men i alla fall, oavsett vad man försöker göra, om låten inte håller så håller det inte sen i tävlingen. Det är hemskt få exempel på låtar som skulle ha placerat sig riktigt högt genom åren när låten inte håller.
Nej.
Så, och här håller låten, för det är liksom den har så mycket handtag och den har så mycket chuckar och grejer, så jag tror att det kommer att gå ganska bra.
Mm.
Jag tycker det är jättespännande att vi hela tiden talar om det som en glad låt. Och det är den ju. Och det är otvetydigt en glad låt, men den går ju i moll.
Ja.
Sant.
Ja.
Den har ju den där lilla just det där lilla vemodet i botten som jag tror att jättemånga kommer att tilltalas av, kanske framförallt i de östligare delarna av kontinenten, men de röstar lika mycket som alla andra. Mm. Så jag tror att det här kan gå bra.
Jag tycker det är roligt att Finland i år tävlar med ett durbidrag där refrängen går i dur.
Ja, men det är ju jättefint att ha en rolig låt med en mål.
Men finns det någonting överhuvudtaget som talar emot Kai då? Alltså låten är bra, gossarna är härliga, det är ju fantastiska förebilder för liksom både Finland och Sverige och för finlandssvenskar och för allting. Men finns det någonting som talar emot? Kan det komma någon form av backlash med vörodialekt och den här typen av språk 2025?
Nej. Nej, inte med språket. Det tror jag inte. Inte med språket. Därför att alltså, egentligen så spelar det ingen roll i den internationella tävlingen om du sjunger på vörodialekt eller på slovenska eller på katalanska eller något annat språk som inte massorna talar. För att det spelar ingen roll. faktiskt i slutändan. Det är nog inte så att någon kommer att dra av poäng för att det där är inte på rikssvenska. Däremot så tror jag att det kan komma en någon slags backlash mot det här, att den känns lite lättviktig i sammanhanget. Alltså samma sak som den här kritiken som kom efter Melodifestivalen, att de här inom hartassar riktiga artisterna som inom hartassar har riktiga seriösa låtar känner sig lite trampade på tårna, och så finns det en del människor som också blir provocerade av när någonting är för glatt. Och när det kommer från en så här ställe där det är liksom bara glatt och man vill må bra och ha det trevligt. Och jag vet inte varför, men det känns som att det har blivit mer med åren också. Folk är väldigt snabba att liksom ta på näsan av att andra människor är glada.
Mm. Jag tänker på en sån grej ännu här kring språklig acceptans. Nu är det en glad låt, det är glada gossar från Vörö, Oravais, Maxmo-trakten som på något sätt kommer in med en Vörö-dialekt och gör det i positiv anda. Tänk om det skulle ha varit tre kaxiga storstadskillar, finlandssvenska, som skulle tala en bred dialekt. Skulle det ha slagit igenom på samma sätt i finska Finland och i Sverige? Det här är kanske en hypotetisk fråga, men jag börjar fundera på det. Att det finns någonting i det här lilla, glada och som ingen tar som ett hot egentligen, utan det är bara till och det är bara roligt och det är glatt. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men jag tror att det är ju så vänliga människor och roliga, och det är lättare att gå med i deras musik när det är dem. Så man kan se. Alltså jag tror att om man är inte så vänlig och rolig eller något, då är det inte så lätt att gå med.
Nej. Nej.
Jag som är från, alltså, jag tänker att jag har svårt att se att ett fenomen som Kai skulle uppstå exempelvis någonstans i Helsingfors, att du vet, tre högstadiekillar skulle bilda en humorgrupp och göra ganska avancerade saker, för det har ju Kai gjort. Deras referenser, alltså idag är jag kanske inte så förvånad, men då när de började och var tonåringar, de hittade de här referenserna som de gjorde, det är ganska avancerat. Men å andra sidan, jag som är uppvuxen på landet, så som jag nu, förlåt Vörö, ni kanske tänker på er som en stad, men att komma från landsbygden, som jag ju också gör i allra högsta grad, det är hemskt ovanligt på landsbygden också. Man kanske kan bli ett lokalt fenomen i sin skola och sen går man vidare till nästa stadium och sen så tar det slut. Så att Kai är ju ett fenomen helt oavsett, så att det är en väldigt hypotetisk fråga, men om samma frö skulle ha grott i, säg, Espoo eller Vanda eller någonstans i huvudstadsregionen, så tror jag, om den skulle haft samma ingredienser, så tror jag att det skulle funkat också på en bred Espoo-dialekt.
Mm.
Och jag tänkte just det där med de här referenserna som kommer hit och dit, och de använder dem så skickligt att det lokala blir globalt. Just det här att i andra sammanhang, till exempel låten Patutana Kaku, som låter som något asiatiskt språk, och så har de gjort en K-pop, så en koreansk popgruppversion med video, oerhört avancerad, liksom det här visuella, hela videoinspelningen tekniskt jätteskickligt. Och jag tror att den här kombinationen av deras tekniska färdigheter plus allt annat har gjort dem till ett jättefenomen här.
Tack Jenny, du förde in mig på det här, för det är Henka och Tobias på det sättet. Inget näst sista ordet, utan ett litet quiz, ett litet test.
Oj då.
Det här är biten när man börjar svettas.
För är det så, nu kan vi förvänta oss att en massa av de här gamla Kai-hitserna kommer att återupptäckas eller upptäckas av människor som inte har lyssnat på Kai tidigare. Fram till finalen i Schweiz så kommer man att gå tillbaka och lyssna och märka att de har gjort fantastiska låtar, riktiga hits under 14-15 års tid. Det här är antagande, och det betyder att jag har plockat ut tre gamla hits som jag förutspår att kommer att börja spelas mycket nu, inte bara i Finland, inte bara i Sverige, utan också globalt. Och då kommer vi till att det finns några nyckelord i de här gamla låtarna som är bra att känna till. Så vi ska spela Hur mycket Kai, hur mycket Vörö-dialekt kan ni?
Hurra!
Ja, äntligen.
Ja.
Jag tänkte att jag har varit i Vörö åtminstone en gång. Och det var jättetrevligt där, och det skulle ju vara trevligt att kunna åka tillbaka någon gång i framtiden. Men det kanske, de planerna kanske grusades idag.
Du menar att de inte tar emot det längre?
Ja, alltså, jag förstår ju något de pratar om, men jag var några år där jag bara, att vad pratar de om?
Så. Och jag tänker, Henka, så att reglerna, att du och Tobias bildar ett lag.
Okay, yes.
Och ni spelar mot Jenny. Hur känner du dig, Jenny?
Ska vi säga här att om det skulle vara Eurovisionsfrågor så skulle jag vara väldigt ödmjuk. När det gäller språkfrågor så måste jag ju som jag har ju lyssnat på Kai ända sedan Heyman i Schick, vilket är ju alltså minst 10 år.
Den
så
är en bra låt.
Mm. Ja. Så att, och dessutom är jag språkvetare, så jag ska säga att jag är ganska kaxig, men det är ju sådana här kackspelare som jag som sen tas ner på jorden.
Vi ska säga, ni har goda förutsättningar allihopa. Reglerna är enkla. Det är 3 ord i princip. Det handlar om 1-2 vinner. När ni vet så skriker ni. Den som säger först rätt så får poäng. Okej. Okay. Och det är som sagt 3 hits. Du nämnde, Jenny, 1 eller 2 av dem. Det första ordet kommer då från Patutana Kaku. Och ordet är Tjöjes. Tar du tjöjes?
Nej.
Tjöjes. Tar du tjöjes i servettin?
Jag vet vad det är, men du får ta det. Du hojtar till.
Alltså, jag tror att det handlar om att man smusslar undan någonting i servetten. Man liksom spottar ut i servetten.
Det är du, Henka, med på samma?
Jag är med för att...
Du skrattar. Ja.
No, men det handlar ju det låt om. Nej. Så ja. Jag tror det samma.
Vad säger jag, Jenny?
Man får kvällningar.
Alltså det... mår illa kräks, men att samtidigt så är det ju sådär att då du tjöjs i servetten så är det så...
Okej.
Att då har du fått för mycket kaka. Så det är halvpoäng. Är det okej?
Okay? Ja, det är okej. Okay.
Jag går med på det.
Olidligt spännande.
Jag vet inte om Vörborna är med på det. Men...
Vi får se. Andra ordet kommer från Heyman i Schick. Och ordet är Acemend.
Jag vet.
Jenny, du har så ler hon.
Du får den av oss.
Men du kanske är Acemend.
Ensam.
Det är rätt. Ensam.
Lang och Tas sjunger de också om Acemend.
Det gör de, ja. Och sista, det är en fras. Och den kommer från... Kom till byen. Och frasen är havi. Vad menar de med havi? Tystnad. Vågar någon gissa?
Henka? Vad har vi? Men ja. Jag tror att det är inte det.
Ja, alltså det är en del av det. Havi, Jenny.
Havet har vi haft.
Yes! Havet har vi haft. Havi.
Här i all om tid, eller hur det var.
Yes. Så här gick det nu på det sättet att det blev Jenny som tog hem seger, men det var knappt.
Ja, och det var inte så oväntat, kanske.
Nej, men väl spelat av er. Och håll koll på det här. Patutana Kaku och Heyman i Schick och Kom till byn. Det kommer att vara smällare fram till påsk. Anna frågar kort och gott så här. Ordet takatalvi, vad ska vi riktigt säga på svenska? Ja, vad ska vi riktigt säga på svenska? Vad gör du, Tobias? Säger du takatalvi?
Nej, jag säger bakvinter.
Du säger bakvinter?
Vilket ju är totalt en fenicism, ja. Naturligtvis. Vi pratar inte om det. Vi pratar om bakslag i vädret, där jag kommer ifrån. Mm. Men alltså bakvinter är ett jättekul ord. Dels för att det låter lite fel, men samtidigt så förstår man vad man menar.
Det finns ju också rumpvinter.
Ja, det är ännu roligare.
Ja, sen har någon också sagt hintervinter. Jag tror det var Stensson.
Det är fyndigt.
Ja. Erika Wikman kan ta det.
Ja, hintervinter. Men vad säger du, Henka? Det är som bara takatalvi.
Bakvinter är helt okej.
Ja. Men vad är Jenny det korrekta då? Vad ska vi säga?
När man kan tala om ett bakslag, precis som Tobias här nämnde. Bakslag i väder, bakslag för våren. Man kan tala om en köldknäpp eller snö... Ja, vad kan man... Snöprutt brukar min syster kalla det.
Men, snöprutt?
Men alltså att ja... Men här språkvården säger att man ska undvika finlandismen bakvinter. Efter vinter brukar inte heller användas i den här betydelsen. Men det finns då olika... olika ord.
Men är inte eftervinter korrekt? Alltså, om man nu ska liksom ta på sig pekpinnen här, så är inte eftervinter det då? Eller är det någonting annat?
I mitt huvud så är eftervintern den där perioden av tid som kommer när vintern egentligen börjar ta slut.
Så det är liksom en längre tid?
Ja, ja. Alltså lite som senvinter.
I see.
Eller egentligen efter senvintern kommer eftervintern, men det är inte riktigt vår än.
Nej, okej.
Okay. I mina öron. Jag tänker överhuvudtaget, så att för att slippa bli bekymrad över alla de här tackatalvina som kommer, så ska man se min strategi är att se april som en vintermånad med inslag av vårväder. Och då behöver man inte bli besviken.
Men nu kommer jag på en grej. Det där Kai, om ni lyssnar. Hintervinter, rumpvinter, bakvinter, eftervinter, någonting fyndigt kring det här sen som uppföljare till Barabara Bastu.
Ja.
Där har vi världshitten.
Säger de ironiskt. Tusen tack Henka, tusen tack Tobias,
tack
för att ni var med här. Det var jätteroligt att ni besökte oss. Och har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne, skicka gärna in till den gamla vanliga adressen nastsistaordet@yle.fi. Och favoritmarkera oss gärna på arenan. Tryck på hjärtat och tryck på klockan, så får du en notis genast det dyker upp ett nytt avsnitt. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
Morgens.